Man får ju höra då att alkohol är, och droger är för jävligt. Jag kommer ihåg när jag satt i skolan när man gick i femman, sexan. Då stod någon pundare där som berättade att han hade testat ett bloss hash. Och så två månader senare så stod han och tryckte heroin. Och där satt man och tittade, herre jävla vad han ser ut. Tills man då läser några efteråt att vi hade inte heroin i Göteborg förrän på liksom 80, slutet på 80-talet. Så det var bara liksom en bluff.
Ja, då kör vi ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Ja, det stämmer utmärkt. Och du heter Magnus Hedman.
Hur mår du idag, Nemo?
Jag mår ganska bra. Det är lite för kallt för min smak. Men samtidigt så föredrar jag nog den här kylan framför slask och sånt piss. Så det är väl, ja, det är helt okej. Själv då?
Vi snackar lite väder helt enkelt.
Det tycker jag. Väderpodden.
Ja, vi känner ju varandra så väl. Liksom. Nej, men jag tycker att det är bra. Jag ska snabbt recapa sen sist. Nej, det har varit lite jobb, mycket träning just nu. Mycket fokus på mig själv och mina barn. Det är härligt. Jag har bra balans i livet, faktiskt.
Och idag ska vi snacka om något som vi reagerade på för några veckor sedan, du och jag. Vi såg en artikel med veckans gäst i Aftonbladet. Och jag tror det var Expressen eller Aftonbladet. Och det stod någonting om att veckans gäst hade lite svårt att ha kul i nykterheten. Då reagerade du och jag på det. Och då tänkte vi att ja, men han måste vi bjuda in och så ska vi prata om det. Mm. Det är ett ganska intressant ämne eftersom att många, de allra flesta tänker jag, som blir nyktra och drogfria upplever nog det där. Ja, men det blir tråkigt, det blir tomt och man har svårt att hitta roliga saker.
Ja, absolut. Och jag menar, hittar man hur stor del festande, alkohol, droger har varit av ens liv då om man är beroende och sen ska sluta så... Så tänker man ju många gånger så här, hur fan, hur kul kommer mitt liv bli nu? Liksom. Festen är ju på något sätt slut. Och det tänkte jag också. För mig gick det rätt fort att börja tycka livet var rätt kul. Men det ska bli intressant att höra vad vår gäst säger. Och det handlar också lite om så här, hur har man tagit hjälp? På vilket sätt har man blivit nykter? Hur fortsätter man växa i sin nykterhet? Och så vidare. Så att det finns många, många aspekter som kan bli jätteintressant att prata om idag.
Och sen så kan ju ni också mötas i det här att ni båda har varit på den yttersta världstoppen som elitidrottsmän. Och då kan vi också prata mycket om det här med tomheten som uppstår efter en karriär, tänker jag. Så det finns många intressanta aspekter här att gå igenom.
Sen är det ju en ärlig jäkel som jag gillar. Han har alltid varit ärlig, öppen, rak liksom. Det gillar jag. Så att det, jag tror på ett grymt samtal vi tar in honom.
Det tycker jag verkligen. Vi välkomnar in Patrik Sjöberg!
Tack så mycket!
Tja! Hur mår du?
Ja, kallt också. Jag gillar inte det där. Det är fan 25 grader för kallt, minst.
Ja, det är sant.
Jag håller faktiskt med.
Ja. Vad tyckte du om presentationen?
Jo, det var väl
känner du någon slags jag menar alltså, vad ska man säga, med Magnus tänker jag att ni har någonting gemensamt, att ni ändå liksom ja, men efter karriären så gick det lite utför, kan man säga, på något sätt. Kan ni mötas där?
Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Jag var färdig med min skit. Jag kämpade de sista åren med att försöka få kroppen att hålla. Och jag gjorde en vansinnig satsning för OS i Atlanta. Och det höll på att gå skitbra där. Men jag fick en lätt muskelbristning i lårets framsida. Vilket man aldrig får. Jag har aldrig fått innan och varken efter heller. Och det gjorde att jag tappade sugen totalt. Det fanns ingenting kvar. Och då kände jag att hade jag fått tävla i Atlanta så hade jag tagit medalj. Jag kanske till och med hade vunnit, så bra var jag. Och då hade jag kunnat se OS i Sydney år 2000. Då hade jag haft liksom hela den här serien med OS. Men jag var färdig med det som jag insåg väl att jag kommer aldrig komma upp på världsrekordhöjder med runt 2,40, vilket då man vinner de flesta mästerskapen på. Det hade jag inom räckhåll. Och alltså jag, det är klart att man har selektivt minne. Jag kan ju minnas tillbaka nu att det var ju skitkul det man höll på med. Men man glömmer gärna de här alltså tråkiga jävla monotona träningarna med samma skit, ont, gå på behandling, rehab, sitta och göra intervjuer, sitta och träffa folk, sponsorer. Alltså det är så mycket skit som man inte... Ja, som gärna bara sorterat bort. Så nej, ja, det kändes skönt. Jag ville inte ens göra någon riktig sorti. Jag ville bara liksom tyna bort i Marbella. Och då var det ju Och det är ju fest varje dag liksom. Så att jag behövde inte ens tänka på att ha den här sista presskonferensen som tyvärr jag gjorde sen. I New York utav alla jävla ställen. Så det blev ju upphåsat. Och det ser ju ut som att jag försöker klamra mig kvar på något jävla sätt. Det var bara en sån grej man skulle göra. Ett snyggt sorti och så avslut.
Men jag tänker på att, som jag nämnde, båda ni har ju varit på den absoluta världstoppen inom fotboll och höjdhopp. Och jag tänker att ni också, om jag har förstått rätt, så kommer ni också båda från ganska trassliga uppväxter med diverse problem. Tror ni att människor av er sort är extra sårbara när det kommer till alkohol och droger och missbruk än om ni hade haft en liksom helt friktionsfri och lycklig uppväxt?
Alltså det är, de forskar ju i beroende, var det kommer ifrån, är det genetiskt, finns det någonting som säger att du har den här beroendegenen eller är det miljön? Jag vet inte, det dracks alltid hemma hos mig. Jag växte upp med morsans sambo som var blandmissbrukare. Det är väl inte så de här fina områdena där det är allting är en idyll, utan det fanns ju gängen som satt och sniffade i skogsdungen och boffade och drack mellanöl och liksom, det fanns ju redan väldigt tidigt. Om jag hade velat fixa grejer så hade jag gjort det när jag var i, ja, säkert liksom under 10 år. Och det kanske man inte, eller det kanske man gör idag, men på den tiden så vet jag ju att man fick ju åka ut till förorterna för att hitta saker som var roligt då.
Hur tidig var du liksom i din målsättning med höjdhopp? Så där? När sa du till dig själv att du skulle bli bäst?
Jag hittade höjdhopp av en tillfällighet. Våran vanliga lärare var sjuk, så vi fick in en snubbe som gymnastiklärare, så skulle vi hoppa höjdhopp. Och vi var ju vana vid att bryta ner de här vikarierna som kom och få köra skeppsbrott eller någonting. Mm. Men det gick inte. Vi skulle hoppa höjdhopp och det var ju kul i sig, tyckte jag. Jag var mycket bättre än de andra och sen så snappade han upp att vi var lite vilda på skolan, så att han tvingade ner oss till Slottsskogsvallen och där började allting. Jag hade väl en fallenhet för just höjdhopp. Eller jag körde ju många grenar och längdhopp och sprang och sådär, så att det var ju inte tänkt att jag skulle börja med den grejen. Och om jag, det brukar jag använda i min föreläsning, att hade jag varit en ologisk människa och liksom suttit och spekulerat i om jag hade sluppit höjdhoppet, om jag hade gjort något annat, hade mitt liv sett annorlunda ut. Nu är det så att jag fick det här med mig och det finns ingenting, det finns ingen tidsmaskin som kan ändra på det. Men jag, självklart, jag hade inte öppnat dörren in till Slottsskogshallen om jag visste vad jag skulle gå igenom. Och det där förstärker ju allt jag, särskilt nu när jag har inte druckit på, får jag tappa tiden nu? Det måste vara ett tecken på att det är bra. Jag får 15 eller 16 månader tror jag det.
Härligt.
Och
grattis.
Tack. Fan. Och det alltid kunde.
Vi är så stolta över
dig. Nej, men det hade ju säkert, jag menar, det fanns ju alkohol med bilden, men det här, de här tiden jag har varit nykter nu, det, man är ju, jag har ju förstått att allt liksom då med alkohol och droger, liksom hela den här grejen, det har varit en flykt ifrån någonting. Och det har jag kommit på mig själv nu, att jag aldrig varit på väg till en plats. Jag har varit på väg bort från en plats. Det har alltid varit att jag känner mig inte bekväm när det börjar bli för normalt eller börjar bli seriöst. Då ska jag någon annanstans. Och det har ju att göra med att jag har fått bilda egen uppfattning på väldigt mycket saker. Min psykolog säger ju att människan ska ju fyllas med information från, vi killar då, vi är ju lite trögare än tjejer, så vi behöver ju liksom längre fart eller längre startsträcka. Men mellan 5 år och 15 år så ska vi fyllas med allt som då vi ska använda i livet. Allt med känslor och hela den här skiten. Och där har inte jag fått någon information. Där har jag liksom lagt i själv. Därför så, jag är en ganska förutsägbar människa. Det är därför jag inte fattar varför folk vill bråka med mig. För när jag lägger den sidan till, det är liksom, jag ser liksom inte att jag behöver spela schysst. Eller jag försöker, jag kan gå över lik om det är så. Och jag har inte de här olika, om någon går på mig, ja visst, varsågod, då kommer jag efter dig. Och det där har ju varit ohållbart i, alltså, förhållanden och i normala livet. Och det kommer ju från min bakgrund, att jag har inte fått förklarat för mig vad som är rätt och vad som är fel.
Vi har även denna vecka glädjen att presentera Mindler som samarbetspartner i den här podden. Och Mindler är ju en digital vårdgivare, eller hur Magnus?
Jajamensan, och de har över 150 psykologer som pratade 25 olika språk.
Inte dumt.
Det är faktiskt riktigt bra. Saker du kan kontakta dem om, jag ska dra några för dig. Ångest, oro, depression, nedstämdhet, panikångest, panikattacker, stress, utmattningssyndrom, fobier, OCD, alltså tvångssyndrom, sömnproblem, ADHD, ADD, kronisk smärta och så vidare och så vidare. Så att det är väldigt heltäckande skulle jag säga. Det fina är att, för här återigen, ibland kan det vara jäkligt tufft att gå till en psykolog. Men det är jag är så sjuk så jag måste psykologhjälp och sådär. Vi ser det som mental träning, alltså som en mental PT. Och det är just det att du får chatta med dem. Du behöver inte gå dit. Och vad kostar det?
100 kronor per besök och frikort gäller.
Yes. Mm. Så att du kan sitta där, välja ut den psykologen du vill prata med, chatta med den och få hjälp utan att behöva röra. Det är väl perfekt i coronatider också.
Tack Mindler.
Tack.
Men hur såg din relation till alkohol och droger ut under din aktiva karriär?
Ja, det var ju... Den frågan fick jag alltid tänka om du hade... skötta är bättre. Tänk om du inte hade rökt. Tänk om du inte... Och då gjorde jag det. Och jag tror väl att det var en viss del, någon slags ventil. Jag hade hela huvudet fullt, men jag var så jävla förbannad. Jag hade viljor som hade då förgripit sig på mig, som jag då försökte och hela tiden dölja att ingen skulle fatta hur det var. Samtidigt var jag så förbannad på han, så att det var liksom bråk varje dag. Och det slutade med att vi reste ju aldrig tillsammans. När vi åkte till tävlingar, jag såg till att jag hade ett annat plan. Jag såg till att jag bodde på ett annat hotell. Och det var ju oundvikligt att det blev bråk hela tiden. Och det som jag lärde mig var att jag tyckte inte om att man festade. Och då kände jag att det är ett sätt att ge tillbaka. Istället för att våga konfrontera vad egentliga problemet var. Så att jag har ju... Många fyller är ju tillskrivna just för att jag ville hämnas på honom. Mycket damhistoria är ju bara för att hämnas på honom. Och i slutändan så är det ju bara mig själv jag har. Och kanske då någon tjej som man har lovat så mycket för. Och det där för stunden kändes ju skitbra. Men anledningen varför jag gjorde det var ju... Jag är ju så pass smart så jag fattar att det går inte att förena med... Att träna 12 pass i veckan och vara på fyllan kanske 3-4 dagar i veckan. Det är liksom, man klarar det några månader när man är i toppform eller man är liksom ung. Men fan idag, det var det som fick mig att sluta dricka. Det var ju bakfyllorna. Va? Det var, de få gångerna jag har känt något sug nu så har jag ju bara tänkt efter. Vill jag verkligen ha den här liksom dödsångesten med hjärtklappning och hela skiten? Liksom. Nej, det vill jag inte.
Vad tror du Magnus? Tror du att personer som dig och Patrik som har lite trasigare uppväxtet och har nått den absoluta toppen, tror du att ni är mer sårbara för missbruk?
Ja, på ett sätt, med tanke på att idrotten har ju på något sätt fungerat som en väldig ventil och en väldigt stor tillflyktsplats i ens vuxna liv. Det också har gett är ju väldigt mycket bekräftelse. På något sätt så har vi identifierat oss med det vi har gjort, och det är klart att presterar, jag menar, jag kan bara utgå från mig själv, men presterade jag bra på fotbollsplan så känner jag mig som världens bästa människa också. Men presterade jag dåligt på fotbollsplan så känner jag mig som världens sämsta människa. Allt handlade ju om hur det gick liksom, i ens prestation. Men det var också det som blev min flykt. Till exempel när jag fick reda på att min mamma hade Alzheimers. Så var jag på väg, vi skulle spela mot Liverpool borta och åka buss upp på fredagen och spela match på lördagen. Och jag mådde ju skitdåligt i bilen på vägen till träningsanläggningen när jag skulle hoppa på bussen. Men när jag satte mig på bussen så var det borta. Då var det bara fotbollen som räknades och min andra familj. Liksom. Så att det fungerar väldigt tydligt som en tillflyktsort. Som Patrik säger att vi inte har fått lära oss att hantera känslor. Rätt och fel. Och framförallt skapa oss ett eget liksom, beteende och mönster kring hur man hanterar saker i livet. Utan det har för min del i alla fall alltid varit att fly in och träna hårdare. Och fokusera ännu mer på fotbollen och sådär. Så att jag skulle säga att jag känner igen mycket av det han beskriver. Och... det blev ju så att för min del, jag brukar säga att jag slutade med en drog när jag slutade med fotbollen och började med en annan. Och, så jag skulle säga att det kanske inte bara är jag och Patrik. Det kanske inte bara handlar om uppväxten på det sättet, utan jag tror att det handlar mycket om det här med prestationen. där hela ditt mänskliga värde värderas i vad du gör, inte den du är. Och när det är borta, när du inte får den bekräftelsen, när du inte har någon att visa upp dig för längre, när du inte har någon att prestera för längre, så blir man vilsen. Och i mitt fall så var ju drogerna perfekt tillflyktsort, för där hade inte jag några problem med hjälp av kemisk substans. Men då mådde jag ju hur bra som helst. Liksom. Då hade jag ju hittat hem, tyckte jag. Så att, och sen ska man då försöka på egen hand ta sig ur det där missbruket som man har, beroende. Det fick jag ju också lära mig. Det tog mig 10 år för att jag inte klarade det själv. För jag har alltid tänkt att jag är så stark, jag kan hantera misstag och jobbiga perioder. Men egentligen sättet jag hanterade det på var att jag flydde in i någonting. Vilket då var fotbollen. Vilket sen blev exakt parallellt med livet, fast då var det droger. Jävla hopp egentligen från idrott till droger och alkohol.
Jag tjuvstartade det där, så att det har alltid funnits.
Berätta mer om det.
Nej, alltså, fast väl anledningen varför man bodde i Marbella, även om jag kanske inte rörde grejer på det sättet, så fanns det ju alltid en... Jag har alltid dragits till människor som är lite på utkanten, som är åt det mystiska hållet kanske. Eller de här som folk liksom pekar finger åt och tycker att fan, vilka skumma människor. Det där känner jag mig mer hemma. Jag vill inte, du ser, hittar inte mig i seglarskor och Lyle Scotch liksom och står och pappa betalar. Liksom. Det har aldrig funnits i min värld. Och det gör ju då att Marbella hittar jag väldigt tidigt. Från att vi var där 2-3 gånger om året så fixade jag egen bostad ganska snabbt. Och där var det, jag kände att där kunde jag vara en i mängden också. Det var ganska körigt ett tag när jag var, det är svårt att växa upp och vara liksom en superstar i Sverige. Och detta var ju långt, långt innan internet och sådana grejer. Men det var, man var påpassad och jag kände att jag fick inte den credden som jag borde ha fått. Och sen så var det väldigt mycket intressant eller skriverier om privatlivet. Och då tänkte jag, då kan jag lika gärna göra det jag vill. Och det gör jag där inte de hittar mig. Och Marbella är ju och var en fantastisk stad. Och om man bara lär sig att hantera i Marbella, vilket ingen har klarat än, vill jag säga. Så är det ju fantastiskt roligt. Och det där smittar ju av sig lite. Jag tränade många långa, långa perioder var jag ju där själv. Och från att gå från 2 pass om dagen, 2 långa pass, då kunde jag komprimera det och köra 1 långt pass mitt på dagen. Så jag slapp och gå upp tidigt och så skulle jag gå hem och lägga mig och sova. Så kunde man gå ut och festa på natten och det passade mig, tyckte jag. Men det som passade när man var 18, 20, 22... Det tål lite kroppen sen när man är äldre. Det märker jag ju särskilt nu när jag tränar mycket. Att vilan, som då vi friidrottare alltid pratade om att det är det viktiga. Det är liksom vila mellan sätten, vila mellan passen. Idag vet jag att det funkar ju faktiskt så. Det finns ingen anledning att köra skiten ur sig varje pass. Utan ska du bli stark, smidig och explosiv, ja, då får du följa vissa regler. Och det där gjorde jag ett halvdant jobb när jag inte var påpassad. Och det, jag vet inte, jag började ju när jag var 9 år med detta. Liksom höll på, det blev väldigt seriöst snabbt. Så att jag kände fan att, sen vet du, det kommer någon hybris in i det. Jag tyckte jag hade så lätt att slå mina motståndare. Vilket jag gjorde då under några år. Och det... Jag märkte ut att jag sänkte mig ner till deras nivå under då vissa perioder för att, och det var jag nöjd med, vilket jag inte hade varit nöjd med innan.
Där har vi en stor, stor skillnad just utifrån att kunna åka iväg själv och ansvara för sin egna träning. Hade inte jag heller klarat. Det hade jag inte klarat. För det vet jag under somrarna till exempel när vi var ledigt. Det var, man hade inte så långt ledigt i och med att det var landskamp och sånt där långt in på sommaruppehållen, men 2-3 veckor, vi hade egen träning. Mm. Nej, jag körde ingen egen träning. Då skulle jag ju liksom ta det lugnt och vara med polare och sådana där saker. I mitt fall så var jag ju påpassad hela tiden. Jag hade ju ett schema som skulle följas till punkt och pricka varje dag. Så att för mig blev det ju enklare på det sättet. Mm. Men att ta det egna ansvaret, ja, det hade varit tricky, tror jag.
Ja, det tror jag. Vi hade ju någonting som heter aktiv vila. Vilket jag sket fullständigt i. Det var aktiv vila för mig. Det kunde vara att springa på krogen. Mm. Men aktiv vila, det är ju liksom...
inte ligga i sängen.
Ja, det är precis. Det är liksom inte sitta och kolla på tv. Utan det är ut och jogga eller spela tennis. Och jag tänkte, fan, kan man inte få ha på sig vanliga kläder några veckor om året? Kan man inte få göra det som de andra? Och det går jävligt snabbt där att vänja sig. Man tyckte då att... Ja, vad fan, man kan gå ut en dag i veckan. Särskilt när man var singel då. Och det blev ju aldrig en gång. Det är samma när man skulle gå ut och ta en öl. Det blev aldrig. Innan man ens visste om det så var det 3-4 dagar i veckan. Och då normaliserar man det. Det tyckte man nästa vecka då. Vad fan, det var inte så jävla farligt. Jag var ute 3-3,5 gång. Ja, men då kan jag 4 dagar, det är inga problem. Mm. Och det där rullade på. Och du får ju lätt jävligt konstiga laster. Från att jag reste kanske då 200 dagar av året. Jag menar, när jag var aktiv, okej, det beror på, hade vi kvällsflight, ja, då kunde man gå till baren, man hade checkat in, eller upp till loungen och dricka några öl. Men det märkte jag ju nu efter karriären, alltså, fan, jag kom upp till Lambet, jag var ju i Stockholm minst 2 gånger i veckan. Och när man kommer till baren på Lambet, liksom, och ölen och en shot redan står där, liksom, 7:15. Mm. Alltså, det är ju det godaste när man vet att man ska en helg till Barcelona. Då är det spelar ingen roll, för är det något ställe man kan supa på 24 timmar om dygnet, det är flygplatsen. Det är det bästa som finns, för det är ingen jävel som tittar snett på en. Förrän man då på en tisdag 7:15, när affärsresenärerna står i kö redan och man sätter sig och bartenden vinkar så liksom och ställer fram en öl och en shot. Då känner man, fan, vad är jag som dricker här?
När pratar vi i tid nu ungefär?
Ja, det var ju ganska snabbt efter jag la av.
Mm.
Och fram tills, ja, nu då för 15-16 år sedan. Och det man märker ju att, fan, jag drack aldrig öl till lunchen. Det kan, jag menar, man hade ju alltid någonting på eftermiddagen som gjorde att det gick inte att dricka. Och när man sitter då på dagens och tar en stor stark. Inte för att man egentligen vill ha den, utan det är bara för att, ja, man kan. Och det är liksom, det är så jävla onödigt. Och där är man ju då snett ute redan när man tycker att, ja, men tar du en så kan du ta två, det är inga problem. Och för min del var det inte svårt egentligen att lägga av med det. Det jag bara kände att det här livet har jag haft nu, och det har inte lett mig någonstans egentligen. Det jag kan liksom då nyktigt räkna ut idag i privatlivet, så alltså när man är krokig i huvudet, och man har ju tendens att träffa krokiga människor också. Och krokiga damer som har med sig sitt eget bagage. Alltså det blir inget bra. Det blir, nu ska jag inte säga att alla är buckliga som jag har träffat. Men det är fan, en del borde någon jävel sagt att nej, det är no go där liksom. Du ska inte vara där. Och det gör ju att man sitter liksom och lyssnar på problem som kommer från det hållet. Och så spyr man ut problem åt det hållet. Och så blir det så jävla infekterat så att det blir helt idiotiskt. Och det är så här, det har jag förstått nu, att jag har blivit kallad egoist i hela mitt liv på grund av min idrott, på grund av att individuell idrott, jag vet, den som löser det är jag, det är ingen annan som löser det för mig. Men det som har varit mest egoistiskt, det är det jag gör nu, för detta gör jag bara för mig själv. Jag tror inte det går att någon kräver av det, du slutar nu. Annars så går jag ifrån dig. Det hade varit mycket bättre att de gick ifrån mig, för att livet har blivit fan så mycket enklare när man har tappat den biten i alla fall. Att man måste liksom skärpa sig för någon annans skull. Jag har min dotter och hon vet mycket väl att jag älskar henne. Men att sitta liksom och fylletjafsa med någon som tycker att man ska sluta att dricka, det leder ju aldrig till någonstans.
Vi är mycket glada över att ha med oss Carry även denna vecka som samarbetspartners. Eller hur, Magnus?
Det är fantastiskt, Nemo, verkligen. Och jag sitter faktiskt och tittar just nu. Carry är ju ett community för folk som antingen har ett beroende eller vill lista ut om man har ett beroende.
Mm.
Jag sitter och tittar här på communityt. Det var en som hade skrivit: hej på er, det är ganska ny här. Mitt första inlägg. Uppskattar verkligen modet hos er som skriver om era liv. Framförallt ni som vågar skriva om era snedsteg. I det ligger en väg framåt. 7 dagar nykter nu, ett under att jag lyckas med. Så det är massa med kommentarer under: välkommen, välkommen hit och tack för att du skriver. Alltså, det här är verkligen ett community på riktigt.
Mm.
Där folk med liknande problem driftar dem, och jag slipper känna mig ensam. Mm. Och det här är ju perfekt för sådana människor som inte kanske vill berätta för släktingar, vänner eller gå på 12-stegsmöten. Det är en superbra ingång i ett första steg mot ett tillfrisknande.
Och vet du vad det allra bästa är?
Ja, jag vet, men du får säga.
Ja, det är helt gratis.
Ja,
och helt man gratis. Kan vara anonym om man vill.
Ja, det kan man.
Ja.
Man kan vara helt anonym. Så att det är en sån stark rekommendation till alla er. Och även till er som kanske inte direkt idag tycker att du är beroende, men du känner att du kanske har ett litet så här, någonting som inte riktigt stämmer till 100. Gå in och läs och ta del av människors liv.
Och det stavas C-A-I-R-Y.
Ladda ner appen.
Mm. Tack Harry.
Tack Harry.
Men vad var det som, vad var liksom den vändningen då för dig? Vad fick dig liksom att sluta? Hade du testat innan och sluta men inte grejat det?
Nej, jag kände att de sista 3 åren, det var alltså roligt. Det var, nu har man ju då gjort allt, alla galna saker, alla roliga saker. Och när man har tappat den, att man sitter inte dagen efteråt och snackar med sina polare, kommer du ihåg det? Utan det blev bara en, man söp. Och det var liksom, det var inget konstigt, det var bara var så. Det fanns inga speciella tillfällen, det var man ska supa ikväll. Eller idag, på dagen. Liksom det. Och jag började ju få sådana enorma bakfyller. Och för att inte få bakfyller, det är ju lite som Lemmy sa då. För att överhuvudtaget få bakfyller så måste du sluta dricka. Och det är ju lätt att liksom spä ut den bakfyllan. Och jag hade ju... Och jag har fortfarande jävligt knepig sömn. Jag har knepiga mardrömmar. Sista 5 åren har jag haft alltså... Alltså jag har träffat döden, inte som någon gestalt, utan något tillstånd som är... Alltså man bara ligger och fan, får det överstökat, det räcker. Jag orkar inte liksom flera timmar med det här. Och det var det som gjorde att jag hade problem att gå och lägga mig. För jag kände att... Fan, kommer detta nu, jävla anfallen i natt igen? Ska jag alltså sitta upp i sängen i 6 timmar? Inte släcka ljuset? Och...
Alltså någon form av panikångest? Typ,
ja, jag har varit uppe på akuten några gånger. Första gången så är det ju alltid det där. Vad har du tagit för något? Jag har inte tagit någonting. Vad har du tagit för något? Vi måste veta. Och då ligger man där och är spänd som en fiolsträng. Och när man väl får förklarat vad en panikångestattack är. Jag tror inte det existerar. Jag tror det var ett jävla uttryck. Men det är ju för fan det läskigaste som finns. Det är ju det alla som slutar tvärt med någonting får ju det här liksom att kroppen signalerar att fan pumpa in giftet här nu. Och det där kom jag ju på att det har jag ju haft väldigt länge. Och det visar ju sig, vet man själv, man har suttit ut och man blir helt skakig. Fan, ge mig en shot där och så svepar man in sånt. Det hjälper ju för stunden, men du skjuter ju det där framför dig. Så att de grejerna gjorde ju att jag kände att det här är... Alltså antingen så är det bara att gasa på och se hur länge det funkar. Och det hade jag ingen lust med, för jag kände att det finns ingenting mer som jag vill bocka av i den listan man kanske då grabbaktigt skulle kunna tänka sig. Jag har inte det, men det finns ju grejer som man har gjort som man då kan tillskriva just alkoholen och droger. Och jag känner att jag har töjt av gränserna tillräckligt mycket. För att fortfarande sitta här och det finns liksom inget roligt kvar med det. Men alltså samtidigt, som jag förstår det verkligen, så har du tagit det på dagarna för att du bara skulle orka och liksom röra på det och hålla igång. Och det, jag har aldrig tagit en drog utan att vara full.
Mm.
Så för mig var detta, sluta drick, då tar jag en cola, punkt slut.
Mm.
Och det är det jag menar, jag har gjort det beslutet flera gånger innan. Att jag, och då har jag druckit och klarat av att inte ta någon cola. Men tyvärr är det ju så idag att hur mycket tidningarna och media vill ha det till att det är en lyxdrog som bara då de rika lyckas och ha råd med. Det är inte så. Det finns överallt. Du kan sitta på den lokala pizzerian och då står det några snickare eller målare där som spelar Jack Vegas som att maskinen brinner liksom. Det finns droger precis överallt. Och det är... Alltså jag är riktigt rädd för dagens ungdom som har det så nära inpå sig hela tiden. Och har en sån lite nonchalant inställning till vad droger är.
Mm.
Och även då alkohol som är... Det går liksom inte att komma undan från det. Alkohol är den värsta drogen som finns. Den skulle aldrig blivit godkänd om den hade dykt upp idag.
Men du, ska vi snacka lite om det, om veckans tema? Det här som vi ändå pratade om inledningsvis. Det här med att ha kul i nykterheten. För att det är någonting som jag tror många där ute tragglar och stretar och har problem med. I alla fall början. För att i alla fall för mig så var liksom alkohol och drogerna hela min identitet. Det var liksom det jag gjorde, det var det jag levde för, nästa rus och nästa kick liksom. Så att sen hitta liksom hobbys, intressen och roliga saker i livet när jag blev nykter, det var inte helt lätt. Det var som du brukar säga, Magnus, det här med att man måste skapa sig en 2.0-version av sig själv. Och för mig, jag fick gå tillbaka långt i livet. Alltså så här, vad tyckte jag var kul innan jag började supa och knarka? Ja, just det, innebandy tyckte jag var kul. Ja, just det, ja, men det kan jag börja med igen. Så började jag med det och jag försökte liksom fylla livet med nya saker som jag hade uppskattat någon gång i tiden. Men jag tror att det är viktigt att prata om det här för att det är ett problem för många.
Mm, så är det ju. Hur känner du, Patrik, om man tittar på liksom, är det kul i nykterheten?
Nej. Alltså, jag måste ju ha valt totalt fel år, fel period att sluta att dricka, va? Det är liksom att få corona i käften när man då hade hållit sig i 6 månader och fick alla jobb avbokade. Nu ser jag ju att det var nog bra att jag fick ett halvår till och kanske nu får 1 år till för min nykterhet. Hur det sen går med mitt företag och alla åtaganden som bara försvann, det är en annan sak. Men det tror jag att när man tittar tillbaka på det här livet man har haft så kommer ju alla komma ihåg att 2020... Det var då det hände någonting som gjorde antingen, det här jag pratade om igår, det är ett väldigt intressant möte med framtida planer då. Alltså det här kommer ju visa sig, det här 2020. Folk jobbar hemifrån, alltså folk kör ju after work varje dag. En bag-in-box om dagen, det är ju inga problem. Och folk börjar ju redan anamma det här liksom att gå runt i träningsoverall och vad fan, vi vet inte, gå ut ikväll, vi ringer Fodora och så tar vi en flaska vin. Alltså det, vi svenskar, vi är inte gjorda för det. Det märkte jag när jag bodde i Marbella, att vinlunch för svenskar, det klarar inte vi. För då super vi till på lunchen, när de andra åker och tar siesta, då växlar vi upp. Så att man är i toppform 6 på eftermiddagen. Och det gör ju att vi har ju en jävla osund relation till alkohol. Jag skiter vad folk säger. Att, ja, men jag vet ju vad jag kan dricka. Jag blir aldrig full. Jag märker det när jag är nykter nu. Hur fan vad folk är tjötiga. Har man varit så själv? Alltså jag kan säga till dem, nu har jag hört den historien 5 gånger. Jag kan det här bättre än dig nu. Så du håller käften, ingen är du berättar den. För jag vet vilka som var med. Och det måste ju... Alltså du kommer ju ner på barnstadiet... Och det är väl därför det är så svårt att hitta någonting som man tycker är roligt sen. Antingen måste man ju utmana sig själv så inåt helvete och läsa till läkare eller någonting. För det går ju inte att backa ner. Jag menar, du sa om innebandy, vad fan gjorde du då?
Nej, men jag menar att man får försöka gå tillbaka i tiden lite och tänka, vad tyckte jag var kul liksom innan jag blev en alkoholist och narkoman?
Ja, men jag tror ju att man har kommit in på den banan för man inte tyckte det var roligt, det jävla skit man höll på med. Så jag tror man måste hitta något helt annat och det är nog inte så jävla lätt alltså.
Nej, lätt är det jag inte, tror jag. Men...
Jag har insett här nu att det är inte så att man kan vara glad hela tiden. Nej. Det är inte så att livet ska vara perfekt. Och alla som då, de här perfekta förhållanden och allting. Alltså man... Jag låter som världens pessimist nu, men man ser ju igenom allting på ett helt annorlunda sätt när man är nykter. Man märker ju vibbarna, särskilt när man sitter med när alla dricker. Helvete vad man märker när de ger 2 veckor till, sen så är det slut. Och de kommer ju slå ihjäl varandra. Det...
Ja, men, alltså, jag är den första att skriva under på att livet är jävligt tufft ibland, såklart att man mår piss ibland. Men jag menar bara att om jag hade haft tråkigt i nykterheten och tyckte att livet var tråkigt, hade jag aldrig pallat vara nykter i det. Då hade jag nog börjat supa och knarka igen, om jag hade haft tråkigt i min nykterhet. Mm. Hur känner du, Magnus?
Jag har nog inte försökt att hitta tillbaka till någonting faktiskt.
Du gjorde comeback för fan.
Ja, men då hade jag, ja det är sant, men då hade jag inte inlett min drogkarriär.
Han fick en säck med pengar, men det var det annan.
Men jag tänker efter att jag liksom blev nykter nu så har det nog handlat mer om nya saker.
Ja,
en stor ny sak för mig har ju varit 12-stegsprogrammet till exempel. Det är ju någonting som har gett mig en totalt förändrad syn på mig själv. Men också så här, vad behöver jag göra om vi nu pratar nya grejer? Jag behöver gottgöra människor, inte säga förlåt, för det har jag sagt 10 000 gånger åt människor. Jag behöver ju rensa en ryggsäck som jag går och bär på, som jag har orkat bära med hjälp av droger tidigare. Så att nya saker, vad gör jag för nya saker idag? Jag hjälper mycket fler människor utan att behöva få någonting tillbaka till exempel. Det är någonting som har gett mig jävligt mycket. Jag kan driva mina företag på ett helt annorlunda sätt. För förut var det ju så här, droger fredag, lördag, söndag, sov måndag, tisdag, onsdag. Jag fattar inte varför mina bolag gick dåligt liksom. Jag hade inte det. Så att det här är ju också en sådär, så jag tror någonstans att det handlar om små steg. Små steg i en riktning där man vågar att testa. För mig så där vill jag lite annorlunda mot dig, Patrik, just det här med att hoppa in i någonting, en riktig utmaning. Jag är lite mer så att blivit tvärtom.
Ja, jag vet ju att jag aldrig kommer att läsa till läkare. Jag vet ju, det är bara det jag kanske är lättigare att jag intalar mig. Men det finns så ingenting, det är alltså exakt det ni säger, att jag kommer på det nu när jag inte dricker. Det går ju inte att göra någonting som man gjorde innan med sina polare. Det spelar ingen roll om det är, ska vi gå på hockey? Ja, vi syns i baren, vi syns i restaurangen utanför. Ja, då vet man. Nej, det går inte. Spela bull. Ja visst, för att ta med sig vinet. Liksom det, allting man har gjort har varit förenat med alkohol. Och då har vi ju alltid kallat det att, ja, men som de lever så nere i Europa.
Mm.
Och ja, det gör de ju. Men de har ju haft några hundra år extra. Men alltså, det är ju inte mindre alkoholskador där nere. Alltså det är ju inte mindre, gubbarna sätter sig i bilen och kör hem och kör ihjäl folk liksom. Det skrivs inte på samma sätt som det skrivs här hemma. Så att, nej, alltså det är ju ingenting att namna den här medelhavslivsstilen. Och särskilt vi svenskar, jag menar cocktailparty innan middagen. Alltså jag har ju sett folk som blir så kanon innan middagen serveras så att de inte ens kan sitta upp. Och det spelar ingen roll varför Sture kommer från Skövde och sålt sin däckfirma för 400 miljoner. Han är ju fortfarande en bonde där nere när han ligger och spyr på liksom det här 200 miljoner punds huset. Och där är vi svenskar.
Mm.
Vi är inte mer sofistikerade. Och det...
Men jag tror att det där är en supervanlig rädsla som du beskriver där. Det här med att när man blir nykter, jag trodde i alla fall att när jag blir nykter så kommer jag bli ensammast i världen. Eftersom att alla jag umgås med är människor som jag i princip bara super och knarkar med. Det lever gör liksom. Men det jag märkte med tiden, alltså en bit in i min nykterhet, var att visst, vissa människor försvann ju. Men för mig var det liksom inte något problem, för att det var som att det var en utgallring, det var som ett filter. För att de människorna som försvann när jag blev nykter, det var ju människor som jag bara hade haft att supa och knarka med. Och om de människorna inte vill vara min vän, eller liksom inte vill hänga med mig för att jag blir clean, då är inte det en vänskap värd att ha ändå, tänker jag. De riktiga vännerna, alltså de som verkligen vill vara min vän på riktigt, de träffar jag ju ändå idag. Vi äter lunch, vi tränar, vi går på bio, vad som helst. Men de människorna som försvann, det var ju liksom bara de som hade samma problem som jag.
Ja, men man tror ju det när man är på. Alltså, du kan krita en femma och säga, han är ju din bästa polare, tycker du?
Mm.
Han skiter ju fullständigt i dig. Mm. Och det är lätt att tänka så när man, jag menar, det är ju ganska enkelt med, fan, hur många har kompisar sedan 10, 15, 20 år tillbaka? Det händer ju saker där folk gifter sig, förlovar sig, de försvinner. Och i det här ytliga kroglivet, det är liksom... Så är det ju, vad fan, stannar du hemma i 2 månader så är det någon annan som har tagit din plats i det roliga gänget liksom. Det är liksom någon annan lägenhet som är centrala liksom sitt stället där alla går innan och efter krogen.
Mm.
Så att det där lär man sig, va?
Sen är det också så här, som du sa tidigare, just det här med att hantera känslor.
Ja.
Vi kanske inte har haft så tråkigt när vi har druckit, men vi kanske inte har haft så jävla kul heller.
Alltså jag kan säga så här, att man får ju höra då att alkohol och droger är för jävligt. Jag kommer ihåg när jag satt i skolan när man gick i 5-6, då stod de pundare där som berättade att han hade testat ett bloss hash. Och så 2 månader senare så stod han och tryckte heroin. Och där satt man och tittade, herre jävla vad han ser ut. Tills man då läser några efteråt att vi hade inte heroin i Göteborg förrän på liksom slutet på 80-talet. Så det var ju bara liksom en bluff.
Mm.
Okej, han kanske satt i Stockholm och tryckte heroin, vad vet jag, va? Men det målades upp en bild som, visst, det gjorde att jag testade droger väldigt sent. Men det är väl så, fan, varför äter vi vissa grejer? Jo, bara för att någon har kommit på att det är rätt gott med stark mat. Hade inte det varit gott så hade inte folk käkat det. Det är samma med droger, som sprit. Det finns ju en anledning varför folk använder det. Och det finns ju några som hävdar då att jag använder droger på mitt sätt för att jag ser det som utvecklande. Och jag håller ju inte riktigt med om det, men samtidigt så är det ju faktiskt fritt för var och en att faktiskt ha en egen uppfattning. förbud har aldrig funkat på något. Det har liksom bara, och vi har ju faktiskt högst dödlighet i nästan världen nu på grund av vår narkotikapolitik som gör att folk dör som flugor innan de kommer in på behandling.
Vi är mycket glada över att ha med oss The House Stockholm Berlin i den här podden även denna vecka. Eller hur, Magnus?
Ja, det är fantastiskt. Våra vänner på The House med Robban i spetsen, Robert Boman. Behandlingsprogrammet i sig skräddarsyr dem individuellt. Och det är väldigt få, eller det är inga andra behandlingshem som gör det idag. För där är det alltid flertalet klienter som sitter och tar del av exakt samma saker. Här anpassar de det utifrån var du befinner dig i livet och hur din vardag ser ut helt enkelt. Mm. Så att det funkar med tid och boende och såna där saker. Det som är viktigt tycker jag, som vi inte har tagit upp tidigare, det är att behandlingen utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Och det tycker jag är väldigt viktigt att säga. Alltså det finns kunskap, det finns erfarenhet. Du och jag har gått den här behandlingen med hyfsade resultat, får man väl ändå säga, va?
Det får man verkligen säga.
Sen blir vi aldrig helt friska, du och jag.
Ja, nära.
Ja, nej, men så att The House, en varm rekommendation till dig som kanske inte känner att du vill åka iväg i 30 dagar och vill ha, i alla fall i vårt tycke, en av de absolut vassaste drogterapeuterna vi har.
Mm. Och man kan ju kontakta The House, eller hur?
Ja, absolut. På sandra@thehousestockholm.se.
Och dit kan ni skicka frågor kring beroende, medberoende eller om ni bara är nyfikna på The House-behandlingar.
Ja, eller om du vill börja må bättre.
Ja, bra idé. Mm. Tack The House!
Tack!
Om man ska ta ett helikopterperspektiv då, Patrik, sen den dagen du blev nykter. Vad gjorde du då? Du åkte iväg någonstans, va?
Ja, jag blev faktiskt hämtad. Jag hade en tung period och jag hade inte jobbat på hela sommaren. Och så gjorde jag ett gäng föreläsningar. Så hade man ju fräschat till sig, kört lite 3-4 pass på gymmet, solat lite. Och så åkte och gjorde 5 föreläsningar på raken. Och det var ju liksom att fan vad jag kan, fan vad duktig jag är. Och så gick jag in i en sån jävla
prestation.
Ja, att man liksom, det var 2 veckor på raken nästan. Och då under den tiden hade jag snackat med en jag känner uppe i Örnsköldsvik. Jag bara stod hon i Göteborg och skulle liksom, ja, nu ska vi upp till Örnsköldsvik. Jag bara, ja, det tror du, va? Och jag är ju glad att hon stod på sig. Och min dotter var ju liksom, hon tvingade iväg mig. Så det var ju bara sätta sig i bilen och med hunden och henne liksom och så upp dit. Och det blev ju att jag tänkte, okej, fan, alla blir nöjda. Jag stannar väl liksom några veckor. Det vet man ju själv hur stark man känner sig. Man har ju lovat sig själv innan. Fan, ska aldrig, vi har ju många alltid legat på dasset och tryckt fingrarna i halsen. Och bara, åh. Ska aldrig mer dricka whisky. Då är det 3 dagar så fan, det var ganska gott ändå. Mm. Och jag tänkte att, kör några veckor och så åker jag ner igen. Men jag sov fan mig i 3 veckor i princip. Och då hade jag kontakt med en beroendeklinik i Göteborg som då fixade det med, vi hade samtal varje dag, vi hade, hon är ju då sjuksköterska så hon fick ta hand om medicinen. För det säger jag, det hade absolut inte gått utan medicin. Och alla som får för sig att gå cold turkey, alltså glöm det. Det är fan med det virus som finns. Det är ingenting att skämmas över. För det är alltså, kroppen har en takt som är mer eller mindre lika för alla oavsett hur det än ser ut.
Vilka mediciner du pratar om nu?
Jag fick ju byta ut då alkoholen mot något, torrsprit heter det väl på missbrukarspråk. Sobril eller... Ja, nu tar jag ingenting längre, utan jag fick trappa ner. Det tar väl 21 dagar, mellan 21 och 30 dagar, för att alkoholen då lämnar kroppen. Och jag fick ju förklarat för mig, via beroendeläkaren, vad som kommer hända i varje steg. Vad som kan tänkas kännas efter 7 dagar. Och det var så läskigt, alltså. Det stämde exakt. Yrsel och... I början hade jag jävelsk aptit, och sen helt plötsligt ingen aptit, svettningar. Men jag kände efter några veckor att... När man då fick liksom lite mer luft och det var skönt, det var hösten, jag liksom var ute i skogen flera timmar varje dag med min hund. Så att då kände jag, vad fan, jag kör ett tag till. Och sen så började jag ju förbereda mig, jag kände att nu är det ju liksom tillbaka till verkligheten. Ja, nu har jag skitit i, tackat nej och cancellerat massa jävla uppdrag. Och så kom ju den här jävla coronan bara helt plötsligt. Och då fick jag panik faktiskt. För jag körde ner till Göteborg och då satt jag och lyssnade på P1. Någon jävla debatt som var hela jävla dagen. Och där målade de ju upp skräckscenarier som bara, wow. Och man är ju väldigt alltså, mottagsam och svag när man har slutat med allting. Va? Så att jag satt fan i bilen. Jag var på väg att hoppa från bron när jag kom fram till Göteborg. För det var så nedslående det fanns inte. Och sen så visade det sig att det blev ju så.
Mm. Det var därför jag sa det här med helikopterperspektiv. Jag bara tänker om det är corona som har gjort det lite tråkigt snarare än nykterheten.
Nu är det ju så att jag har faktiskt inte hittat någonting som ger den kicken. Men samtidigt när jag tänker efter så har inte festandet gett någon kick nämnvärt de senaste 10 åren kanske.
Nej, för det är det vi brukar prata om där med att festen är över.
Ja.
Och då får man tänka, om man tänker tillbaka då, precis som du säger, de senaste 10 åren, de var inte så jävla mycket fest.
Nej, utan då var det ju missbruk.
Ja.
Det var ju liksom, det här... Jag var inne på innan då, att jag har ju inte tagit droger och rört mig på stan eller jobbat eller så här, utan det har ju varit, man tycker att det är exklusivt att man sitter liksom några stycken, men det är ju bara pundigt. Alltså sitter 5 killar och någon får ringa in med grejer och man sitter och svettas och sitter där och tycker att fan vad balla vi är nu.
Mjukisbyxor på.
Ja, så tittar man, oj, vad fan. Skulle inte vi gått ut?
Jag kanske kolla ett nyckelhål också om det
kommer. Ja,
persiennerna.
Så sänk musiken. Nu går grannarna till jobbet, du håller i käften.
Ja. Va? Min fest var jäkligt exklusiv i slutet, för jag satt själv.
Ja, det gjorde jag också. Men så pass vaken var jag att jag kunde ju, ville inte att folk skulle se att man var vaken mellan någon viss tidpunkt.
När de gick till jobbet och så,
ja. Liksom, men det var ju många som avslöjade att jag såg din message blinka till och din Snapchat. Och det håller ju bara en gång och säger att det är något fel. Då. Men sen så...
Jag tänkte all tid som man har spenderat på att liksom... Eller i alla fall jag. Kolla genom nyckelhålet om det kommer någon. Och stå och titta ut genom fönstret. Blickstilla så man får kramp i vaderna. Liksom. Tänk all den tiden som man har ödslat på den här sinnessjuka delen. Liksom. Och det är det jag tänker, Patrik. För du har ju ställts inför utmaningar i din nykterhet. Rätt tidigt in i din nykterhet. Med att jobben tas ifrån. Man, helt direkt så saknar man ett sammanhang. När man inte har jobben. Och så ska man börja hitta någonting nytt. Vilket inte alls är det lätta när man liksom är nynykter. Så du har ju ställts inför utmaningar utöver det vanliga.
Ja, alltså det, innan så gjorde jag ju mycket saker. Till exempel var jag i Stockholm ganska mycket. Det var mycket möten man gick på som man visste att fan, det kommer inte hända något. Nu är man ju vaken och hungrig på ett annat sätt. Jag har suttit på möten och bara bestämt efter 2 minuter. Nej, fan, jag gillar inte hans jacka. Nej, jag vill inte jobba med dem. Nej, skit. Och så avbryter man och går eller man hittar på någon ursäkt. Nu är det ju, fan jag till och med åker tåg upp. Fan jag hatar tåg, men jag tycker liksom, bara för att det funkar bättre, det är fan knappt, jag har ingen lust att betala 28 000 till SAS för att flyga till Stockholm. Liksom. Då tar man tåget och man känner liksom en glädje. Och det måste man väl tillskriva då, förmodligen alkoholen lite i vart fall. Och coronan då. Jag tror många kommer se detta som ett uppbrott i livet, ett vägval. Jag tror många kommer att inse att det viktiga livet är faktiskt det här man säger då, att vara frisk och nära och kära, bla bla. Det är så här klyschor, men det är faktiskt så att jag skulle kunna tänka mig att ha ett litet hus i skogen och 400-500. Men så kommer det alltid då, men då får den här jävla skogen ligga mitt i stan så att man ändå kan ta sig ut. Ja, men det där blir mindre och mindre nu. Jag känner liksom att jag är färdig med både den här krogsvängen, jag är färdig med att varje brud man träffar är den blivande liksom som man ska leva resten av livet med. Och jag är färdig med det här att man ska må bra och ha kul. Varför jagar man det? Det är väl ingen jävel som mår bra hela tiden.
Mm.
Och i så fall är det bara jobbigt, det är bara idioter säkert som är glada. Ja.
Men det låter ju ändå som att du är på en, liksom, en bra väg, en bra plats.
Ja, alltså det hade ju kunnat vara lite roligare än så här.
Det tror jag de flesta av oss tycker just nu.
Ja, faktiskt. Ja, vi får ju se här. Jag har sagt att jag ger mig själv, jag sa det till min läkare förra gången jag var där, att jag ger det 2 månader till sen så får det fan hända något. Det kan ju tolkas hur som helst. Jag kan säga det utan att jag faktiskt menar något. Men ibland känns det ju så att varför göra upp sådana här riktlinjer för sig? För det är någonting jag tror du har från idrotten också, att man kan ju göra upp saker för sig själv och bestämma saker, och den sista jag vill svika, det är ju mig själv. Så att hålla löften som och sådana här grejer, men då kommer du in liksom, till vilken nytta ska jag hålla det här jävla löftet? Blir världen bättre om jag inte dricker liksom? Blir det roligare för mig om jag inte dricker? Eller har jag faktiskt inte, jag har inte upplevt det än, men
vad tror du svaret är då?
Nej, det är väl det här, jag tror att man får omvärdera vad roligt är och vad roligt, vad innebörden och liksom vilka portioner man kan förvänta sig. Mm. Det är inte så att alla... Det spelar, jag menar, det, vi har väl haft lite olika bilar, du och jag. Jag menar, första Porsche var ju underbar och sen, alltså det vattnas ju ut.
Mm.
Fan, jag köpte en Ferrari nere i Marbella som folk stod och grät när jag kom åka med den. För jag tvättade den och jag körde i de här bergsvägarna och det rök och det skrabblade och de här riktigt motorintresserade, alltså, det är så man ska köra en Ferrari. Och så stod de här andra som tog ut dem på söndagar och putsade dem. Det var liksom helgerån. Och det är ju det. Alltså det var ju inte den här känslan att sätta sig i en ny bil med skinnlukten. Det är ju inte lika förföriskt längre.
Mm. Nej, men jag tror att det är viktigt att hitta just de här, som du säger, blir världen en bättre plats om jag inte dricker. Ja, du blir framförallt en mycket bättre pappa och medmänniska. Så att det blir den säkert. Med de här måtten mätt som man själv, det man själv kan påverka.
Ja.
Kontra att du ligger och möter döden i din panikångest.
Oh.
Det är ju sådana paralleller man får dra någonstans när man diskuterar de där. Och det vi ser ju idag, Systembolagets siffror, alkoholkonsumtionen eller försäljningen ökar med 30%.
Ja, jag tror det var sänkt för att jag köper något mer.
Ja. Nej, corona kom tyvärr. Men så att det är ju en otrolig utmaning för många människor, såklart. Mm. Och att klara den utmaningen nykter kontra klara den som aktiv i sitt beroende, så det är ju två helt olika saker. Men att komma ur den här krisen och pandemin som vi lever i just nu, oj, som du säger Patrik, jag tror att man kommer uppskatta de små sakerna, bara få träffa sin familj, bara få kunna gå ut på en restaurang, alltså kunna göra saker som man helt plötsligt har tagit ifrån.
Ja,
så du har ju alltså inte fått leva livet nykter.
Nej, ja, det är lite så. Det, och jag har ju sådana här återkommande saker i den här tiden. I och med att jag har bott utomlands nästan fram till 2007-2008. Att bara gå in i en livsmedelsbutik. Typ i Frankrike eller Spanien eller Brasilien. Alltså det är den här speciella lukten. Det är varmt. Alltså innan så var det ju bara självklarhet. Idag är det liksom nästan en sån här. Det är det första jag ska göra.
Mm.
Jag ska fan mig gå in och ställa mig i charken och bara stå där och... och bara lukta. Och det...
Ja, så det finns mycket att se fram emot.
Så står det någon och flinar här, så är det jag.
Magnus, vad säger du om att hugga tag i veckans fråga med vår eminenta Robert Boman?
Yes, The House svarar. Välkommen tillbaka, Robert.
Tack så mycket.
Hur har du haft det sen sist?
Jag har haft det bra faktiskt. Mm. Jag brukar säga att det är nästan alltid bra.
Ja, nästan alltid bra.
Ja, man svarar ju inte riktigt på frågan då i och för sig.
Men... Nej, men det är i alla fall bra idag.
Ja, idag är det bra.
Härligt. Nemo, du har en fråga.
Absolut, det har jag. Hej grabbar, finns det några hopplösa fall eller kan alla tillfriskna från beroende?
Jag vill tro att alla kan tillfriskna från beroende. Man pratar om hopplösa fall, men jag tror att det snarare handlar om där det finns en svår samsjuklighet, annan problematik som man också behöver ta hand om för att kunna tillfriskna. Men nej, jag vill inte tro att det finns några hopplösa fall.
Nej, det där kan ju vi också vittna om man tittar på 12-stegsgemenskapen, vad man har sett för folk. Vissa av våra vänner har varit liksom, de har inte haft hem, de har inte haft jobb, de har blivit av med sin familj, de är tungt missbrukande, det har varit liksom heroinmissbrukare, de har bott på gatan, på härbergen, och idag skulle man aldrig ens se på de här människorna att de har varit i den situationen.
Mm.
Så att... Nej, jag känner också som du, Roman. Jag tror att det finns hopp för alla, faktiskt. Det gäller bara att man behöver vilja ha den där hjälpen.
Precis.
Mer
så.
Än någonting annat.
Precis så.
Tack, Robert.
Tack.
Stort tack. Det är magiskt att ha med oss Robert och The House.
Han, verkligen, verkligen.
Kan verkligen förklara och svara på ett sätt som... Ja, det är magi.
Ja, och hur tycker du att vårt mission för idag har gått då med att försöka lära Patrik Sjöberg att ha roligt i nykterheten?
Jag vet inte om man kan ha fått något perspektiv kanske, Patrik. Jag vet inte.
Finns det hopp, Patrik?
Ja, det finns... Oh. Göteborgs skämt här.
Oh, inte ens medvetet.
Han fattar inte att han gjorde det.
Finns inga hopp kvar. Ja, nej, men jag vill ta upp en sak då, i och med att vi ändå sitter där. Vad pinsamaste saken på fyllan?
Pinsammaste saken. Vill du börja, Magnus, eller ska jag?
Alltså pinsammaste saken.
Eller kanske snarare jobbigaste konsekvens.
Ja, alltså mina konsekvenser har ju varit, de har ju varit ett par såklart. Jag blev ju dömd för ringa dopingbrott. När jag slutade med amfetamin så skulle jag, jag var jävligt smal då och tyckte att om jag käkar lite doping så började jag må bättre. Men jag tränade ju inte. Så det enda som hände var att jag mådde sämre. Men och blev tagen då och fick en dom, ringa dopingbrott. Och den, det var ingen rolig konsekvens. Jag blev dömd för sexköp, jag blev dömd för ringa narkotikabrott. Så att jag har ju några domar liksom på mig. Men jag har tagit mina straff och jag har inte skyllt ifrån mig på någon. Även om jag försökte i början. Allt med näbbar och klor. Så är det någonting sådär att det visar att ett liv för mig med alkohol och droger, det leder bara till misär. Och det här är ett ansvar jag har tagit och tar varje dag om jag så behöver. Och jag vet att de sakerna skulle jag inte ens tänka på idag. Men det är livet och det är väl de konsekvenserna som jag... Och sen den största är ju framförallt såklart att bristen på faderskap som jag gav mina barn under mina mest aktiva år. Är ju det som smärtar liksom på ett annorlunda sätt såklart. Men återigen så kan jag ju se idag på den typen av relation jag har med mina barn som är fantastisk. Vi kan prata om allt, vi umgås och de litar på sin pappa igen. Så det går att ta sig tillbaka, men inte om man gör samma misstag två gånger.
Patrik, vilken konsekvens sticker ut för dig?
Det är, alltså, förmodligen är det ju någonting som man inte ens vet själv. Jag har ju aldrig varit våldsam av mig, men jag har ju alltid kunnat snacka. Som har gjort att det har varit väldigt laddade situationer där det har varit väldigt nära polis. Jag har blivit tagen på polisen några gånger och kört till Skånegatan. De tog oss faktiskt i Göteborg då för kola. Och det är väl pinsamt i den bemärkelsen att man är ju då en officiell person. Och det sättet de hade kunnat göra det mycket finare, mycket snyggare. Men det är priset man får betala då när folk kör igen. Att det ska ju vara en grad eller några grader förnedring med i det. Och då känner man sig inte stor när det just händer. Och det var liksom, jag hade precis opererat knät rätt av hela patellascenen. Så jag kunde inte gå och de brottade ner mig på avenyn. Och det var liksom övervåld så det bara skrek om det. Och det lät ju mycket mer än vad det var förmodligen. Men det var ju pinsamt. Det var också en sån grej att, jag menar, jag hade ju som en gyllene regel att jag hade aldrig någonting på mig. Det är en sak om de hittar någonting i pisseprov, men just den här gången hade jag ett paket av en anledning som inte var faktiskt mitt eget fel. Och det gör ju att sådana enkla grejer som man då intalar sig, det ska de inte ta mig på. Det gjorde de. Och det är klart att det smärtar ju mer att de kom på en när de väl gjorde det. Det var liksom att man då ska be om ursäkt som jag gjorde efteråt. Kunde jag egentligen skita i, för jag bryr mig inte om folk, vad de tycker och tänker. Men det blev en sån pudel i tidningen och jag väldigt vagt förklarat hur det var. Och det märker man ju då att droger är ett väldigt laddat ämne. Det är väldigt fyllefest, bråk, men fylla, det är helt okej för Svensson. Men knark, narkotika, det är smutsigt. Mm. Och det är nog det största problemet vi har nu. Och om vi räknar in med vanlig då, receptbelagda mediciner och då gatu.
Ja, mina konsekvenser, de påminner lite om Magnus. Och som tur är det ganska länge sedan, det är väl 10-11 år sedan de värsta grejerna hände. Då var det dels ett ringa narkotikabrott, jag åkte fast på Spybar. Jag minns hur förbannad jag var då, för då kom jag in med tre tjejer och alla vi var superpåtända. Men de tog bara mig, de tog inte tjejerna. Bara mig, så här, kom in och kissa här, tjejerna bara gick vidare.
Ja.
Jag blev så jävla förbannad, minns jag. Och jag åkte ju dit, så sjöng om det såklart. Och sen var det även en incident för drygt 11 år sedan, där jag på en fest på Lidingö hade sex med en minderårig tjej. Jag blev dömd för det. Hon var 2 månader ifrån att vara byxmyndig och det var... Ja, det var också en mediegrej kring det, också uthängd. Men som Magnus säger, det är så här, grejer man har gjort under alkohol och drogrus. Det är ju liksom saker man får stå för idag, man får leva med det. Och det enda man kan göra är att fortsätta vara nykter och drogfri. Prata om det, om folk vill det. Och försöka liksom att bli en bättre människa. Mm. Det är omöjligt att förändra på saker som hände för 10-15 år sedan. Det går inte liksom. Vi kan bara försöka liksom att... bättre.
Förstår du att folk hänger upp sig på din...
Min dom?
Ja.
Ja, absolut. Just sådana här grejer blir ju ganska... Det är inte så mycket nyans i sånt. Folk buntar gärna ihop det som en och samma sak. Alltså, när jag berättar om det för folk att jag hade sex med en tjej som var 2 månader ifrån att vara 15 år. Och att vara i samtycke, det var på en fest och allt det här finns i ett protokoll och så liksom. Men ändå så blir det som att jag blir liksom Hagamannen för folk. Mm. Det blir ganska onyanserat. Och det kan jag förstå, även om det såklart gör ont i mig. Men jag vägrar att bli ett offer i det här.
Vem var det som anmälde utav, i ditt fall?
Så här var det, om vi ska försöka bena ut det här lite kort då. Nej, men dagen efter den här festen då så snackade jag med den här tjejen på Facebook och vi pratade om att det här får inte komma ut. Det blir inget bra om det här kommer ut. Då glömde hon sin Facebook inloggad och hennes pappa såg det och anmälde mig. Ja. Mm. Ungefär så.
Jag kan ju förstå, hade jag varit hennes pappa så hade jag ju inte heller varit glad.
Nej, så är det.
Det här är ju liksom, det visar ju att vad som kan hända.
Mm.
Och att det kommer hända.
Ja, alltså vi ska nog vara ganska tydliga med att liksom. Vi kan inte skylla på det.
Nej, absolut.
Det är ju liksom en, du står på en sån platåbas liksom med allt det i dig och du tar jävligt skeva beslut.
Så är det.
Det finns liksom, det är det som jag känner är, jag kan ta helt andra beslut idag än vad man gjorde när man, det räcker ju att man är bakfull och att man festar dagen innan. Du är ju inte med i matchen förrän 2-3 dagar efteråt.
Det är en sinnessjukdom, så är det bara. Ja. Vad tar vi med oss mer idag då, Nemo?
Vi tar med oss att jag i alla fall anar att framtiden är ljus för Patrik Sjöberg. Jag tror att man kan ändå ana att han lite glimt i ögat, lite glädje, och jag tror att det kommer bli bättre. Bara han får lite jobb tillbaka så kommer han ha kul i nykterheten. Det tror jag. Vad tror du, Magnus?
Fan, vad tråkigt det lät när du sa det.
Ja, men vad ska jag säga? Vad ska jag säga?
Har du på att bomba mig?
Det jag reflekterar över, det är en grej som vi kallar för mindlines. Vad vi säger till oss själva och hur mycket det påverkar oss. Om jag till exempel skulle säga till dig, Nemo, fan, du förstörde min dag nu.
Mm.
Så kommer det gå igenom hela min kropp. Jag kommer tro på det. Och då har jag ett sätt att må och vara på när du har förstört min dag. Eller när jag tycker att du har gjort det. Och det är lite sådär, vad man säger till sig själv. Så det känns ändå som att man får perspektiv på saker, att det kanske inte är nykterheten som har varit tråkig, utan det kanske är corona. Eller det känns som att det är det utifrån det du har sagt, Patrik. Och jag blev glad under det här samtalet. Det var fantastiskt att träffa dig igen. Det var ett tag sedan. Vi spelade in ett hamburgerprogram, du och jag, för några år sedan.
Ja, jag gjorde en kvadrubbel.
En höjdhoppsburgare. Ja, det var hög som fan.
Ja. fast, inte så hög på det.
Fast ni har aldrig pundat ihop.
Nej, jag tror, nej, det har vi inte. Det har vi inte gjort.
Vi kör det fula.
Ja, nej, men det, ja, precis. Jag satt bara hemma. Nej, men det var kul.
Proletären. Fan, tjänar du inga pengar? Det är
så här, Patrik Sjöberg, kokain med vänner. Magnus Hedman, tjack, ensam.
Ja, nej, men tjack var ju i början. Jag gick över till kokain.
Just det.
Gdansk tjack, så.
Ja, precis. Klibbigt, ja. Nej, men precis. Det här med perspektiv. Det är så lätt att snöa in sig på att det är nykterheten som gör det tråkigt. Men att man måste gå tillbaka och titta, hur fan var det innan då? Och då få de perspektiven och se att, vänta, även om jag inte har någonting just idag så har jag extremt många fler möjligheter att skapa mig någonting nykter och drogfri.
Tack, Patrik Sjöberg, för att du tog dig tid, hörru.
Tack själv.
Ja, stort.
Tack.
Och lycka till framöver.
Hej då!
Hej då!